är det någon roligare bok på gång som nummer 4 i Piratens produktiva 30-tal?
Ja, om du menar bokhandlaren som slutade bada.
Det var väl den fjärde det?
Det var den fjärde, ja. Men det är ju faktiskt en mycket tragisk bok. Jag kan säga dig, Åke Sandin, att Piratens gode vän Nils Petersson, han kunde inte läsa om den boken därför att han tyckte den var så fruktansvärt sorglig.
Alltså?
Ja. Men,
visst finns det väl humoristiska episoder i den, åtminstone i första delen av boken?
Jo då, det finns det visst. Men de 260 första sidorna, där är det en del humor och där är framförallt lugn och ro för Jakob bokhandlare.
Var men, han bokhandlare någonstans?
Ja, det var i Grimsby. Det ska väl vara Volsjö då, kan jag tänka mig.
Fanns det i början av seklet till och med bokaffärer i småländska små samhällen? Var ni så väldigt litterära? Kan jag inte tänka mig.
Nu sa du småländska.
Sa jag småländska? Förlåt.
Ja, det kan jag inte tänka mig alltså.
Det var en omedveten skymf.
Nej, det fanns det sannolikt inte. Men det fanns ju faktiskt en och annan ute på landsbygden i Skåne. Men
vad sålde Jakob bokhandlare för böcker då?
Ja, han sålde biblar. Han sålde psalmböcker.
Det hade de väl redan.
Och han sålde postiller. Men framförallt så sålde han faktiskt snus. Ja, vem var då Jakob bokhandlare? Var det det du frågade?
Jo, precis. Jag hade det på tungan.
Ja. Jo, faktum är att
hade han inget efternamn?
Nej, det har inte framkommit. Därför att han var faktiskt utomäktenskaplig son till en teologistuderande, sedermera präst, och en klockaredotter som träffades i Lund. Och de hade en relation. Och av den anledningen så blev det en liten gosse och det blev lille Jakob. Mm-hmm. Eller Schack, som han också kallade sig för.
Mm. Men och han etablerade sig som bokhandlare i Grimsby, alias
ja, så småningom.
Volsjö.
Ja, det gjorde han. Och där levde han ju faktiskt ett mycket gott liv. Det gjorde han.
Bara att sälja snus och en och annan.
Ja, liv. Och så hade han ju sina goda vänner. Sina badarkompisar. Och det var ju väldigt trevligt för dem och för honom själv också, därför att han, vet du, han var en kulturell ledare för dessa. Mm-hmm. De under hela den tid som man överhuvudtaget kan bada i ån där i Grimsby, så samlades de där på söndagmorgnarna och var där, ja, nästan hela dagen, och så läste han för dem. Ur olika böcker han läste, ur naturläror, om blommor och bin, och så läste han om, han läste faktiskt Victor Hugo, Havets arbetare.
Jaha, och där det var ju en författare på ropet då verkligen.
Ja, och där läste han för dem och de lyssnade så intensivt. Han läste om den här jätte...
Bläckfisken?
Ja visst, pjövren som man kallas. Mm-hmm. Och det var en förfärlig historia. Och de tyckte ju det var väldigt spännande när han läste. Och
men satt dessa gubbar där vid ån bara för att bada och bokhandla och läsa?
De drack bira.
Det kunde jag ge mig foton på att det var något annat lockande också.
Ja visst, och det var några stycken. Det var till exempel skräddare Stixelius.
Ja. Hur var han då?
Ja, det var han med det stora flinet. Han sa inte så mycket, men han grinade. Men han såg nog ut sån, så att det var nog inte som han grinade, utan ansiktet var liksom förvridet i en lustig grimas.
Hade han något fel på tandställningen?
Hade han några tänder, tror du, på den tiden? Jo, så var det ju snickare Grelin. En mycket hygglig och snäll man med det stora skägget. Ja, så var det ju en viktig person, det var ju birtapparen. För det var ju han som kom dit med biren som han satte då ner i och kylde där i ån.
Mm-hmm.
Och sedan så var det ju naturligtvis korporal Krakow.
Jaha.
Och den mannen, han gjorde sig ju synnerligen bemärkt där i Grimsby. Därför att han... Det var, han kastade ögon åt fruarna där som stod i fönstren. Och,
var det en ståtlig kar?
Ja, det var en mycket ståtlig kar.
Jaså?
Han hade varit kalfaktor hos en baron.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Undrar du inte vilken baron det
var? Jo, inte varannan var inte varannan skåning baron då för 100 år sedan?
Inte varannan, men det var väldigt många. Och denna hette Hans Holger Trappgaveln. Och det var femte baronen av Gavelsrum.
Gavelsrum finns ännu inte introducerad på Riddarhuset, va?
Nej, det heter inte så. Jag vet inte riktigt vem han tänker på. Men det är ju inte så många slott där nere med sådana trappgavlar. Men där finns åtminstone ett i den där regionen.
Mycket berömt. Till och med en obildad norrlänning som jag vet att Glimmingehus har det.
Vi har det, ja.
Mm-hmm.
Men vilken relation han hade till detta Glimmingehus.
Vad heter ägarna till Glimmingehus?
Ja, de heter Rosenkrantz.
Jaha.
Mm. Jo, och...
Var han vanlig sketen infanteristen där, korporalen Krakow, eller?
Han var beriden.
Kavallerist?
Ja, han var kavallerist.
Det var ju väldigt fint.
Jo, det var så fint.
Det kostar ju extra pengar att promenera på Strandvägen för pigorna med en kavallerist. Berättade han lumparhistorier då om alla de märkliga saker han hade fått uppleva tillsammans med baronen?
Ja, visst gjorde han det. Han berättade ju för sin vän bokhandlaren om Sabina. Därför vid ett tillfälle, ja det var väl kanske en hel vecka eller längre som de var förlagda till Stockholm. Och då hade Krakow vid ett tillfälle gått nere på Arsenalsgatan.
Mm.
Och så fick han se där uppe i ett fönster, där satt en dam som vinkade åt honom.
Och, förtjusande socialt och vänligt.
Ja, mycket. Mm. Och han gick upp där och när han öppnade då dörren så får han se att där står en dam fullständigt klädlös. Hon stod, som han sa till Jakob bokhandlare, hon stod där som en lysande lilja i natten.
Mm-hmm.
Ja. Och han umgicks då med henne en tid så länge baronens vistelse i Stockholm där varade. Men sen var han ju tvungen att åka därifrån tillsammans med baronen. Men detta hade ju hänt för 30 år sedan. Och han pratade ju om detta jämt och ständigt. Han pratade om hur han hade varit där och hon hade stått där som denna lysande lilja.
Men förlåt, var hon inte prostituerad? Fick han inte betala för?
Nej.
Det var inte så mycket att skryta med i så fall.
Nej. Det hade han ju liksom ingen aning om. Han trodde, förstår du, att hon bodde där.
Ja.
Ja, men hon var väl naturligtvis bara där över sommaren och vaktade huset, kan man väl säga. Men det förstod ju inte han. Och han tänkte ju hela tiden att han skulle vilja träffa denna Sabina igen. Och då kom de överens, Krakow och Jakob bokhandlare, att de skulle åka till Stockholm. Nu var det kanske lite svårt för Krakow att komma därifrån. Därför att han hade ju hustrun Hilda. Och denna var ju förfärligt svartsjuk.
Jag undrar på det om han gick omkring där med någon fin mustasch och sprätte som gammal kavallerist. Och samhällets damer kastade längtansfulla blickar efter honom.
Ja, men han hade ju inte så roligt, förstår du, därför att han sa ju det om Hilda. Ja, sa han, Hilda, sa hon, hon är nog bra på sitt sätt, men hon är kylig och kall, så att när hon stiger upp på morgonen så lämnar hon sängen kall efter sig. Så det var nog inte så mycket för honom egentligen att syssla med det där.
Nå, så han satt och drack öl vid Åns strand tillsammans med bokhandlaren.
Han gjorde klubbgänget. Nog, han gjorde nog hellre det, ja. Mm-hmm. Det gjorde han. Men hur nu var så åkte de till Stockholm. Och då hade han tagit med sig en blomma, en kruka, en azalea som hade med sig där på tåget. Och han hade klätt sig i jackett. Ja, han hade hög hatt och han var så fin. För han skulle ju besöka Sabina efter 30 år.
Sin ungdomskärlek.
Ja visst, efter 30 år.
Då tar man en väldig risk.
Ja, nu gjorde det, ja. Men de tog in alltså på ett hotell i Klara. Jag vet inte om det var Hotell Hellman, men det var något liknande. Mycket enkelt hotell. De tog in det. Och sedan så bestämde de då, de kom till Stockholm på morgon, och så bestämde de då att de gemensamt skulle gå bort till Arsenalsgatan.
Men det var korporalen Krakow och
Jakob Bokhandlare. De åkte tillsammans. Mm. Jakob kunde åka utan vidare, för han hade ju ingen att ta hänsyn till hemma. Så att de gick ju då där, och sedan när de kom fram till denna adress så sa Krakow: vänta nu här Jakob, så ska jag gå upp först och se hur det är, och sen ska jag kalla på dig. Ja, hur det nu var så dröjde det och dröjde och dröjde, så att det gick flera timmar, så då gick Jakob Bokhandlare tillbaka till hotellet och tänkte han väl, ja, Krakow kommer väl så småningom. Och sedan när han då kommer in i rummet så får han se att det är en stor, fet och full kärring som står och rotar i Krakows väska. Och så säger han, ja men vad är nu detta? Ja, säger hon, hon var så full hon kunde bli. Stor och fet var hon, doftade av alla sorters ångor. Och ja, sa hon, jag ser ju den här väskan. Jag ser ju den här väskan. Och jag ser ju att det är jag som har broderat det här monogrammet på denna. Är det Sabina? Är det Sabina? Sa då bokhandlaren. Ja, det är Sabina. Är Krakow i stan? Nej, Krakow är inte i stan. Jag har fått låna denna väska. Och nu har det blivit på det sättet att vi måste ge oss iväg igen. Så han betalade och så gick han ut. Och sen gick, och så småningom kom då Krakow tillbaka. Han var fullständigt upprörd. Polisen är efter mig, sa Krakow. Polisen är efter mig. Nej, men vad då, sa han. Ja, vi får gå in här. Så gick de in på ett café. Så berättade då Krakow att han hade ju gått upp där på Arsenalsgatan 1. Och då ville han liksom göra någonting som liknade det hon hade gjort för honom. Så att du förstår, sa han, Jakob, jag klädde av mig kläderna. Ja, jag klädde av mig kläderna för att visa liksom att jag var på samma våglängd som hon hade varit en gång.
Mm.
Men då blev det ett förskräckligt liv. Där kom ut en bekänt och de, vad är det här för någonting? Ja, sa han, jag är från brandkåren, sa han, jag är från brandkåren. Men han blev ju fruktansvärt rädd och skrek på polis, och så han fick rusa därifrån. Men Jakob Bokhandlare som stod där nere, han hade inte märkt det, för han hade tydligen rusat förbi så pass snabbt. Så att jag sa, då måste vi åka hem igen. Och sen åkte de hem till Grimsby.
Men var det, förlåt, det, jag tycker det är en lucka i den här berättelsen.
Mm.
Var det en slump att Sabina hade varit på samma hotell där de här båda hade tagit in?
Ja, det var en slump. Hon var ju alltså en prostituerad. Hon hade kanske varit piga i en Östermans familj och sedan hade hon blivit prostituerad.
Nu var hon gammal och på dekis.
Och enormt fet.
Mm.
Och doftade av alla sorts spritånger. Men då kan man ju tänka sig att Jakob skulle ha talat om det för Krakow, men detta gjorde han aldrig.
Han vill inte göra sin vän ledsen alltså.
Nej, han vill inte göra sin vän ledsen.
Desillusionerad.
Nej, det vill han inte. Nej. Utan Jakob, bokhandlaren, han lät Krakow behålla sin illusion om Sabina.
Varför hette boken Bokhandlaren som slutade att bada? Varför slutade han att bada?
Ja.
Hade han inga damer själv? Jo. Var inte han ett gott parti då på den tiden?
Lite attraktiv var han väl naturligtvis. Alltså. Han var väl i 45 års åldern och hade i alla fall en boklåda där och en hyfsad social ställning. Jo, min sann. Då kom ju kommunister enkan Borodin dit och hade väl, hon var väl i 60 års åldern kanske. Men ganska trivsam. Och hon hade kanske tänkt sig att hon skulle kunna bli omgift med Jakob bokhandlare. Hade hon kanske tänkt sig.
Och hur gick det? Gick det inte?
Ja, det gick ju inte alls.
Okay.
Därför att det var andra saker som kom emellan. Det var nämligen på det viset att bredvid bokhandlaren så var där ett mer eller mindre, kan man säga, fallfärdigt hus. Och där bodde Krusenstolpe.
Också historiskt sa Krusenstolpe, men det var för 200 år sedan nu, ja. Nästan.
Men det var inte den Krusenstolpe.
Nej.
Krusenstolpe hette ju naturligtvis inte Krusenstolpe, utan han hette Elim Svensson.
Mm, ett rekorderligt namn.
Ja, det gjorde han.
Och, varför kallas han för Krusenstolpe?
Jo, se.
Var han någon utomäktenskaplig son till någon av Krusenstolparna?
Halvt om halvt, för att han var bara halvbror till sin syster, så kan man väl säga kanske. Ja. Nå, hur som helst så, varför han kallades för Krusenstolpe, det var ju det att hans ben var ju alldeles förvridna. Högerbenet var vridet åt ett håll, vänsterbenet var vridet åt ett håll. Så han skruvade sig fram när han gick. Så,
och då fick han det öknamnet.
Ja, man sa Krusenstolpe.
Förekom mobbing också för 100 år sedan? Nej,
de sa Krusenstolpe om honom, ja. Men Elim till honom.
Alltså.
Så att de var ju artiga och trevliga.
Mm.
Jo, och en dag kommer då Krusenstolpe in till Jakob Bokhandlare och säger: jag har fått ett brev här. Han var efterbliven också, Krusenstolpe, så han kunde ju dåligt läsa. Jag har fått ett brev här, sa han. Och det är tydligen från min syster nere i Amsterdam. Och vill du läsa vad där står?
En kvinna av värld.
Just, precis. Och då får ju då Jakob läsa detta brev och läsa det högst för Krusenstolpe och säga att Amalia, som hon hette, Amalia Svensson, att hon skulle lämna mejeriet där nere och komma tillbaka till Grimsby och slå sig ner i deras fäderna hem.
Hon hade jobbat på ett mejeri i Amsterdam.
Sa hon, ja.
Jaha.
Mm. Men riktigt så var det inte. Nej.
Var hon inte en dam av värld, utan av halvvärld?
Ja, det får man nog säga.
Dömimong.
Dömimong, ja. En typisk dömimong.
Mm-hmm.
Jo. Ja, men herregud, hon kan ju inte komma hit här. Det kan ju inte, det är helt omöjligt för som det ser ut där hemma. Nej, det kan jag nog förstå, sa Jakob bokhandlare. Men du får väl reparera lite. Ja, jag vill inte reparera, det vill jag inte lägga ner pengar på. Ja, sa då Jakob bokhandlare. Men du kan väl i alla fall måla om vindflöjeln så att din syster vet från vilket håll draget i huset kommer. Ja, så kom ju då Amalia Svensson.
Ung och vacker, kan tänka.
Men hon hette ju inte Amalia Svensson längre. Hon hette Amelie Arbell.
Oja, ja, därför som ett artistnamn.
Hon var gift Arbell där nere. Mm. Mm-hmm. Och hon kommer in. Mm-hmm. Hon kommer då in i bilden. Hon kommer med tåget och de möter henne där. Och det är en lysande dam i välska kläder.
Mm.
Icke alls oskön och långt ifrån mager, om jag säger så. Och sen så, när hon får se hur huset ser ut, så det måste ju repareras. Det visade sig att hon hade pengar som hon kunde reparera. Och hon reparerade upp det, hon köpte möbler och det blev så fint alltsammans.
Mm.
Och då hade hon bett Jakob bokhandlare att hjälpa sig med dessa reparationer. Och han ställde ju naturligtvis upp. Och nu kom ju liksom änkan Borodin i bakvattnet där.
Mm.
Därför att den här Amalia, hon...
Hon var mycket mer spännande och mycket yngre.
Ja. Och hon kom ju och hälsade på Jakob titt som tätt. Och sen så småningom började de ta små promenader. Och det var ju sommar då. Och så gick de ut och satte sig i trädgården och drack madeira. Och då hände det sig ju det att hon nästan som en bläckfisk tar armen om hans hals, och han kan ju inte motstå henne, utan han kramar om henne. Och så säger hon: ja Jakob, vi behöver ju inte förlova oss, utan vi kan gifta oss direkt.
En framåt flicka.
Ja, hon var verkligen framåt. Hon vill ju alltså komma upp socialt och få relationer där. Och...
Gifte de sig?
Ja, det gjorde de.
Uh-huh.
De gifte sig.
En fin skånsk bröllopsfest.
Den var nog mycket enkel. Men sen skulle de ju ha en fest efteråt, och de skulle bjuda in sina vänner.
Mm.
Och de kom ju.
Mm.
Snickaren.
Bitapparen.
Ja.
Skräddare Stixelius.
Ja, och Krakow och Hans Hilda.
Ja.
Och ställde till en fin fest där. Och damerna gick upp på våningen där ovanför och serverades läskdrycker och frukt. Och där nere stod herrarna och drack väl någonting annat. Men då irrade denna krusenstolpe omkring där nere i salongen och tittade överallt på väggarna som om han sökte någonting.
Mm.
Och till slut så hittade han en plats där, och så tog han fram två stycken fotografier som han då spikade upp där på väggen. Och då får ju då Amelie höra att det händer någonting där nere, och hon kommer ner och så får hon se att det är två fotografier uppsatta på väggen. Den ena fotografin, det var hennes före man, Gaston Arbel, och hon själv. Och det andra fotografiet var en interiör från, ja det var en interiör, där var det ett stort skåp där, och så stod där ett antal damer med Amalia Svensson i mitten, och så hade de kammar på håret, höga kammar, och på dessa olika kammar stod det nummer. Och så gick de fram och tittade på det där herrarna, och så var det ju Stinsen. Han hade ju läst i Lund, och han hade varit ute och rest. Så sa han: ja, sa han, i Amsterdam har jag aldrig varit, men jag har varit i Rotterdam. Och jag har varit på sådana ställen. Man ser ut ett nummer och man köper en biljett. Och sedan så, ja, sen kan ni förstå hur det är. Och då får hon höra detta. Hon kommer ner för trappan, Amelie. Och då ser hon dessa fotografier på väggen. Och då förstår hon ju att allt sammans, hela hennes liv, är till spillo. Därför att denna interiör, som jag nyss beskrev, det var ju intervjuer från en bordell. Hon hade alltså varit bordellmamma där nere i Amsterdam. Och
sen fick hon heta Mejerskan på byn, va?
Ja, hon hade ju sagt Hon hade ju sagt...
Det stämde inte att hon hade varit föreståndare på en
mejeri. Hon påstod ju att hon hade varit...
Är det skånsk humor att kalla en sån dam för mejerska?
Det är åtminstone piraten humor.
Man mjölkar av kunderna pengar.
Ja.
Och vi som har en icke fullt så anständig fantasi, vi kan ju tänka oss även andra förklaringar till uttrycket mejerska.
Det hade nog piraten tänkt sig att man skulle göra.
Så det är nu den här romanen, Bokhandlaren som slutar bada, plötsligt vänder som en grekisk ödestragedi i någonting utomordentligt sorgligt.
Ja,
nu blir det för dem nu då?
Utomordentligt sorgligt.
Hur går det för henne?
Ja, hon super ju ner sig fullständigt. Hela hennes sociala liv går till spillo.
Men han då? Bokhandlaren?
Ja,
varför badar han inte ens längre? Även han får stå där med skammen.
Det blir ju ett förfärligt liv i huset. Därför att hon började supa och spela fonograf. Och han började...
Föregångare till grammofonen.
Ja, och det var ett förfärligt liv. Och hon tog dit en tös också.
Ja.
Som,
vad gör han då? Går han ut och super med kompisarna? För att slippa denna förskräckliga
musik.
Nej,
det gör han inte. Han isolerar sig. Och sedan, vid något tillfälle då, så när det blir ett förfärligt liv i huset och hon blir så ilsken och arg, och så puttar hon till honom så han sätter sig på den heta kaminen, och i baken blir det då ingraverat Puttifar, som det står på den där kaminen.
Var det märket på kaminen?
Det var märket
Puttifar på kaminen. Var väl en biblisk person? Var det en av gubbarna i den brinnande ugnen kanske?
Nej, det var en överste i den egyptiska armén som hade en hustru som, ja, kanske...
Ja, just det, som bland annat ville förföra någon motspänstig Israel. Var det möjligen Josef?
Ja,
men han höll på sig, pojken.
Ja, han stack iväg, det gjorde han.
Så han fick ett inbränt i baken, Puttifar. Och därför ville han inte visa sig.
Nej, därför...
Så det här är ju en tragedi.
Ja, det är en tragedi, ja. Det är det.
Det var Fritjof Nilsson Piratens bok, Bokhandlaren som slutade bada.
På grund av att han hade fått ett brännmärke i baken och icke ville visa sig för sina bekanta. Ja!